Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till en ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, Tankesmedjan Forum för Health Policies podcast, där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från densamma. Jag heter Magnus Lejelöw och är ambassadör för Forum för Health Policy, och vid min sida idag har jag en annan ambassadör för Forum för Health Policy, Livia Holm. Hur är läget, Livia?
Ja, precis. Jo, tack. Det är bara fint. Som du sa, Forum ambassadör jag också, och till vardags jobbar jag för Kumea numera. Men jättekul att vara här idag med.
Skönt att höra. Och vi har ju, som liksom traditionen bjuder, även en gäst. Och idag har vi ett besök av en doktor i molekylär bioteknik, en journalist som numera använder kunskapen i preventivt syfte. Varmt välkommen, Ann Fernholm.
Tack så jättemycket.
Hur är läget?
Vad sa du?
Hur är läget, frågade jag.
Ja, förlåt. Ja, men läget, det är bra. Det är roligt att få vara med i er podd och diskutera frågor som jag brinner för. Verkligen.
Skönt. Det ska bli ett roligt avsnitt, för du har en lite annorlunda bakgrund, men är minst lika engagerad och brinner för det här viktiga ämnet som vi andra. Så det ska bli kul att se vad det här tar vägen.
Ja.
Men vi börjar som vanligt med frågan: hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
Alltså, det känns ju som en sliding door. Det kan bli två helt olika scenarier som jag ser.
Då får du berätta om båda scenarierna. Det är det som är roligt.
Ja, men det ena är ju att vi kör på som nu, där de ekonomiska drivkrafterna i kunskapsutvecklingen, liksom utvecklingen för att ta fram nya behandlingar, ska man säga. Där är ju utvecklingen väldigt mycket idag att man ska ta fram ett piller som en patient ska äta varje dag, eller få en spruta varje dag eller varje vecka för resten av livet. Det är där de ekonomiska drivkrafterna finns idag. Och då slutar vi livet med 18 piller i dosetten, men kanske fortfarande multisjuka. För det viktiga är att dämpa symptom, inte att göra någon frisk. Eller så byter vi drivkrafter och satsar på att betala för prevention och jobba mot de här livsstilssjukdomarna som exploderar. Och då behöver vi kanske inte alls ha en vård som är liksom... Jag tror det ena scenariet leder ju till en överbelastad vård. En vård vi inte har råd med. Men byter vi ekonomiska drivkrafter så kommer vi ha råd med den vården. Och vi kan satsa på sånt som är viktigt liksom.
Absolut.
Allt är viktigt såklart. Men jag tänker att jobbar vi med prevention så slipper vi väldigt mycket sjukdom. Och det vill vi.
Jag är ju en apotekare som brinner rätt mycket för prevention, så jag håller med om båda. Så jag tror kanske att vi får se om det blir svart eller vitt här, eller om det blir någon slags gråskala däremellan.
Ja, men det kommer det bli.
Livia, det såg ut som du började prata, eller det lät till och med som din.
Ja, jag blev nyfiken på att ställa en liten följdfråga apropå scenario 2 där. Scenario 1 tänker vi, det ser ut lite som idag. Men hur ser scenario 2 ut för patienten? Vad är annorlunda för mig när jag besöker sjukvården 2040, om vi ställer om till det här andra synsättet?
Och då tänker jag att patienten får väldigt mycket bättre stöd att få hjälp att ställa om livsstilen och hålla koll på hur de ska leva och vad man ska äta för att må frisk, för att liksom må bra och vara frisk. Så och där är ju en dröm att man istället som idag, nu betalar man ju liksom för blodtryckssänkande piller och blodsockersänkande piller, och man betalar för blodförtunnande piller och mängder av saker, att man då faktiskt ska kunna betala för att en patient sänker sitt blodtryck eller blodsocker med hjälp av livsstilen, och att man ska inte betala per levererat piller när det gäller kanske just livsstilssjukdomarna, utan på ett uppnått resultat. Så sänker man blodsockret, oavsett vilken väg man väljer, så ska det betala sig för det företag som hjälper till. Så tänker jag. Och då kan man sänka, och själva grejen här är väl, jobbar man med prevention via livsstilen så kommer du inte bara sänka blodsockret, utan blodtrycket kommer följa med, du kommer gå ner i vikt, det kommer hända saker som är bra från så många olika perspektiv.
Absolut. Eller du kommer att skjuta på det. För många kommer nog få det ändå, fast när man blir lite äldre.
Nej,
Men då
det är
vet vi
jag
inte.
inte alls säker på. För tittar du på bröstcancer, för det är nog en bild många har, att ja, vi kommer få de här sjukdomarna förr eller senare, vi lever bara längre, så får vi ändå bröstcancer senare. Men det är ju inte alls säkert, för till exempel bröstcancer är ju en sån sjukdom som har ökat jättemycket och som går ner i åldrarna. Så att det är inte alls säkert att du kommer hinna få det då innan du dör, om du har en annan livsstil. Nu säger inte jag att
Jag tänkte
livsstilen är
det mest
enda
för på.
orsaken till bröstcancer, vill jag poängtera, men det är en orsak till varför bröstcancer ökar.
Precis, och jag tänkte det mest på blodtryck som du pratade om i början. Men vi kan återkomma till cancer och till prevention och
Och man
till
kan
allt
faktiskt dö
annat.
utan att få högt blodtryck, det vill jag säga också.
Absolut, och det finns små ögrupper och annat. Det finns mycket spännande som jag tror att vi skulle kunna komma in på. Jag tänker att vi ska komma in på det, men för lyssnarnas skull så tycker jag att det är schysst att berätta vem du är. Så Ann, vem är du och vad har du gjort för att hamna där du är idag?
Ja, här är det en slingrig väg alltså. Jag började med att jag pluggade biokemi på Uppsala universitet. Jag disputerade biokemi. Och sen tiden i forskarvärlden fick mig att tycka att forskare behöver granskas av journalister, precis som politiker granskas av journalister. För jag tyckte man kunde överdriva resultaten från sina studier och så. Och vet ni vad? Nu inser jag att min dator inte håller på att ladda, så min laddare åkte upp från toppen. Så den kommer snart att dö.
Och det är bra
Förlåt.
om den inte gör det, för då försvinner du. Och det är
Nu
inget.
kanske är laddningen på. Det var... Ja.
Jag tror alla lyssnare vet exakt hur det här är. Så det är
Ja.
bara verkligheten som tar sig in i podden.
Jag
Men du,
såg
fortsätt
hur
du.
det började bli rött vid batteriet. Ja, så jag blev journalist. Och så började jag, och då skrev jag mest om biokemi och nanoteknik i början. Men sen våren 2009 så intervjuade jag en kvinna som hade lagt om sin kost och blivit i princip symptomfri från sin typ 2-diabetes. Hon kallade sig för att hon hade typ 0-diabetes. Och då hade hon tagit bort allting det i maten, inte allting, men det mesta är det i maten som höjer blodsockret, vilket är ris, pasta, potatis, kolhydrater, alla former av sötsaker. Så åt hon mer protein och fett, och på den kosten gick hon också ner 40 kilo i vikt, hade perfekta blodfetter och ett normalt blodsocker. Och hennes blodsocker är så anmärkningsvärda, så jag har den till och med på en bild i mitt rum, på mitt kontor. För hon liksom pendlar jättehögt och så lägger hon om kosten och så lägger sig blodsockret på en låg och jämn nivå som hos en frisk människa. Och hennes historia fick mig att börja granska historien bakom våra kostråd. Var kommer de ifrån? Hur kan det komma sig att man har rekommenderat människor som har problem med sitt blodsocker att egentligen äta en väldigt kolhydratrik kost? För rent krasst, så för mig som biokemist så innebar ju det, när jag tänkte till sådär, att ja, men utan blodsockersänkande läkemedel så hade ju den kosten faktiskt ja, dödat människor med typ 2-diabetes. Det är den krassa sanningen. För att ha ett högt blodsocker är väldigt farligt för kroppen. Det förstör insidan av kroppens blodkärl. Det var en kirurg en gång som sa att när han opererade människor med typ 2-diabetes fanns det knappt ett rätt i blodkärlen. Det är några år sedan. Nu har det säkert kommit bättre läkemedel mot detta. Men hennes historia fick mig börja granska kostråden. Jag insåg att det fanns väldigt stora kunskapsluckor, framförallt kring sjukdomar som typ 2-diabetes. Så att kostråden vi har bygger på väldigt många olika antaganden. Till exempel antagandet att det var viktigare att fokusera på kolesterolnivåerna i blodet när det gällde kostråden än att fokusera på blodsockret. Long story. Det här fick mig att grunda en fond för kostforskning. Jag tycker inte de här kunskapsluckorna ska finnas. Jag tror vetenskapen behöver fylla dem. Vi behöver veta bombsäkert hur man ska äta vid typ 2-diabetes för att leva så länge som möjligt och må så bra som möjligt. Och då behöver alla de, det har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har i sina genomgångar kommit fram till att det finns väldigt många kunskapsluckor kring hur man ska äta vid typ 2-diabetes och typ 1-diabetes. Så jag grundade den här tillsammans med en Fredrik Hudin, så grundade jag Kostfonden. Ja, jag har drivit Kostfonden i snart 10 år och vi har faktiskt bidragit nu till att sjösätta projekt både kring typ 1-diabetes och typ 2-diabetes och mag- och tarmsmärtor och fetma och fettlever, ökande problem som också är väldigt livsstilskopplade. Och det vissa av det, eftersom kostforskning är väldigt eftersatt, det finns ju inga ekonomiska drivkrafter för det. Så då är några av de studierna vi har bidragit till faktiskt bland de största inom sina respektive områden som någonsin har gjort. Så det känns viktigt för vi behöver bättre vetenskap.
Det behöver definitivt. Vi behöver vetenskap och så behöver vi alla de här delarna i systemet. Och vi håller med, nu säger vi om Livia med, men jag bara tror det att det, preventionen behöver vi fokusera mer framöver om vi ska få det att fungera. Sen behöver vi nog ha de där liksom, pillren och den där tekniken också om, det, om man kommer dit. Men vi behöver nog hitta ett liksom, vrida på systemet. Det tror jag att vi kan enas rätt mycket i, även om jag är apotekare. Så tror jag att det finns något. Men vad säger du då? För, vad har ni kommit fram till vad det gäller maten? För vi är ju rätt olika som individer. Finns det ett recept enligt det ni kommer fram till? Eller finns det massa olika recept? Och hur får vi in individens liksom variation i vad man ska få i sig?
Sannolikt finns det ju inte ett recept. Men det man
det
vet
var en
är
ledande
ju
fråga.
Alla människor, alla har ju typ 2-diabetes. Då kommer du få ett högt blodsocker om du äter kolhydrater. Det gäller ju alla. Liksom. Det finns ju inget undantag från den regeln. Det är ju vetenskaplig kunskap sedan början av 1900-talet. Så det finns ju inte ett recept. Men, och till exempel så ser vi nu vår studie av kost vid IBS som är ju mag- och tarmsmärtor. Där har forskare på Sahlgrenska jämfört två olika, jag säger vår studie, vi har bidragit till den, det är deras studie. Men den studien, då testar man två olika kostupplägg. En var en lågkolhydratkost, det andra var något som kallas för en låg FODMAP-kost där man tar bort vissa fibrer och kolhydrater, vissa ämnen i maten som lätt går ner till tjocktarmen och orsakar liksom en gasbildning där och så. Och då testade de två kosterna mot en optimerad läkemedelsbehandling. Och då kunde de se att 75% blev bättre eller i princip bra i kostgrupperna. Båda kostgrupperna har samma resultat, men 25% blev inte hjälpta. I läkemedelsgruppen så var det 60% som blev bättre eller bra. 40% blev ju inte hjälpta. Så det man kan dra slutsatsen av den studien är ju att kosten hjälper fler än en optimerad läkemedelsbehandling. Men alla är inte hjälpta av den. Det kan vara något annat som också är problem. Och till exempel IBS är ju väldigt starkt kopplat till exempel till stress och hur vi mår psykiskt också.
Nej, men som du är inne på, det är väldigt tydligt att, eller jag tänker att det vet vi ju, att kan man genomföra livsstilsförändringar som förbättrar de här olika hälsoparametrarna så är ju det betydligt bättre än att vi sätter in läkemedel och ignorerar de faktorerna som är grundläggande för att man så att säga hamnar där man hamnar. Vad skulle du säga är de största bidragande faktorerna till att vi, trots att alla vet det, inte arbetar på det sättet idag i större utsträckning? Och vad skulle vi kunna göra för att ändra det, tror du?
Vet du vad, jag tror faktiskt inte att alla riktigt... Så här, om du går in i en svensk livsmedelsbutik idag och verkligen analyserar livsmedlen, för det gjorde jag. Jag jobbar ju med Kostfonden på deltid och sen så jobbar jag och skriver böcker nu under senare år. Och i en bok som jag skrivit som heter Fejkmaten så granskar jag ju verkligen budskapen på livsmedel. För vi har en livsmedelslagstiftning som reglerar vad företagen får skriva på olika livsmedel. Men den följs ju inte idag. Jag har anmält mängder av olika vilseledande budskap i butiken. Till exempel att man har kallat i naturgodishyllan som man har sagt att det är yoghurt, kanske nötter. När yoghurten egentligen är vit choklad. Det har de fått ändra efter den anmälan. Det har funnits i butikerna i 20-tals år. Och jag tror det är jättemånga som tror att naturgodis är bättre än vanligt godis till exempel. Jag tror också att det är få som förstår att en sån här chokladshake som säljs som bantningsmedel eller som hjälp för kalorikontroll och sånt. Jag tror det är få som förstår att den är helt full av, kan vara full av tillsatt socker. Ja, men det finns mängder av grejer. Att en bar som det står så här natural, det tror man inte heller att den är full av tillsatt socker. Få förstår att barns frukostflingor är lika söta som kakor är. Och jag tror också att tittar man på hur mycket godis vi kan äta maximalt och fortfarande uppfylla kostrekommendationerna. Så ja, nu får ni gissa hur mycket godis. Om godiset kostar 10 kronor hektot. Hur mycket godis kan ni då köpa utan att överskrida er maximala dagsransonsocker?
Oj, vilken svår fråga. Jag känner inte att jag har överhuvudtaget någon gissning att dra fram.
Ja, men
nu
då är det
bara...
Ja, lågt, väldigt...
Men hur lågt, Livia? Och... Jag gissar på 8 kronor.
Ja, ungefär 9 kronor. Hur mycket kan barn köpa då? Barnen kan köpa för max, liksom, om du har en så här mindre barn då, 5-6 år, då kan de köpa för 5-6 kronor.
Mm.
Hur många gör det?
Jag ser, apropå det, jag ser bakom dig boken där, stora boken om barn och mat. Den köpte vi, jag
kände
själv. Och jag måste säga att nu när du säger det, efter min kommentar om att alla vet ju om det här, så visste ju inte jag mycket av det som du skriver i boken där kring just barnmat och vilka typer av kostråd vi har, olika typer av produkter och så vidare. Men jag tänker att där finns ju otroligt mycket att göra vad gäller utbildning i vad kost innehåller, vilka typer av som man säger, produkter som vi köper och så vidare. Men från vårdens sida så vet vi ändå att det här är så otroligt viktigt. Men vi lägger inte så jättemycket krut på just
Nej.
de bitarna. Liksom, varför? Tror du?
Alltså nu är det bara vad jag tror. Och här skulle ju någon forskare behöva kartlägga varför det är. Nej, men en tanke jag tänker. Vården har blivit väldigt fokuserad på piller. För det är ju ett väldigt lätt sätt att åtgärda en sjukdom. Och varför man blev så fokuserad på piller tror jag egentligen har en historia som börjar med att de första pillerna man uppfann som penicillin hade en helt fantastisk effekt på kroppen. Det var ju så otroligt livräddande. Och även när till exempel insulin kom, innan det så var ju rekommendationer till människor med diabetes att de skulle äta en extremt strikt lågkolhydratkost. Hade du typ 1-diabetes fick du ju knappt äta några kolhydrater alls. Sen kom insulinet, alltså det var ju fruktansvärt jobbigt att leva så. Och så kom insulinet och så slapp du leva och tänka så. Så det är ju en orsak att det finns en starkt, att piller är väldigt lätta att använda. Men sen när det gäller just livsstilen så skulle jag säga att det också finns en uppgivenhet. För man upplever inte att det hjälper att ge folk kostråd. Och där tror faktiskt jag att de kostråd vi har gett under väldigt många år, de börjar bli bättre nu. Men tittar vi på 90-talet när en väldigt stor utveckling här liksom kring fetma och det kom. Alltså, eller väldigt många fler började få fetma och utveckla fetma och typ 2-diabetes. Då nyckelhålsmärktes faktiskt väldigt söt yoghurt och man kunde nyckelhålsmärka glass. Det ansågs nyttigt, bara det var lite fett i. Vi åt jättemycket vetemjöl, åt mycket socker. Rekommendationen var dra ner på fettet så kommer du gå ner i vikt. Det funkade inte. Och jag är ganska säker på att det beror på att vi inte blir mätta på den maten. Vi har tänkt fel. Vi har tänkt att vi ska fylla magarna med det som är minst kaloririkt. Och det är då kolhydrater. Och då liksom får vi en större volym i magen och då blir vi mätta. Men jag som biokemist vet att vi blir mätta av mängder av mättnadshormoner som släpps ut i kroppen. Och när vi då åt väldigt mycket socker och snabba kolhydrater, det var tillåtet. Då gick vi inte ner i vikt, för vi blev inte mätta på det. Och då Då överåt vi. Och då funkade inte kostråden. Och nu kan man se, jag började med det här med att jag granskade, det handlade ju väldigt mycket om en lågkolhydratkost då. Jag tror det också är fel. Jag tror att det handlar om att vi ska äta mat lagad från grunden på naturliga råvaror. Och med det sagt så vill jag poängtera att vi skulle behöva ännu bättre forskning som stöttar det här. Men det som verkar vara då är att när vi alla till exempel kolhydrater vi äter kommer från fiberrika källor som är naturliga. Då går de längre ner i våra tarmar. Det tar längre tid för vår kropp att liksom bryta ner dem. Och då ser man till exempel ett utsläpp av GLP-1, ett jättebra mättnadshormon som är så bra så att nu säljs analoger av GLP-1 som Ozempic. Ett högt åtråvärt läkemedel idag, det här nya läkemedlet som alla vill ha för att gå ner i vikt. Men man kan få utsläpp av GLP-1 i kroppen genom att äta mera fiberrika liksom kolhydrater och också protein och sånt. Vad vi äter påverkar våra mättnadshormoner och jag tror att vi ska byta perspektiv här. Vi ska äta mat som mättar. Och jag tror att uppgivenheten i vården kring kosten kommer av att de metoder man har använt har varit svåra att följa och uppnå resultat på. Så att vi behöver ett perspektivskifte. Vi ska jobba med kroppens mättnadshormoner, inte med någon slags... För det är också det här, tanken har varit att vi människor ska kunna gå och vara lite hungriga och räkna kalorier. Vi ska klara av att vara hungriga. Och tittar man på kroppens mättnadssystem så har ju inte evolutionen överlämnat till oss människor att bestämma om vi ska äta eller inte. Utan vi har ju extremt kraftfulla hormoner i vår kropp som driver oss att äta eller inte. Så vi ska få ett lagom stort näringsintag. Hänger du med i hur jag tänker?
Verkligen.
Men då, nu ska jag visa hur gammal jag är med mina referenser, men jag tänker på ett Seinfeld-avsnitt där i Seinfelds område så visade det sig att det kom ett ställe som hade no fat ice cream eller något liknande. Det var inget fett överhuvudtaget. Alla blev jättefeta, för det var ju visst fett. Men så avslöjade plötsligt någon i det hela och den personen blev paria. Alla hatade den personen. För man gick från att tycka om att kunna äta det här onyttiga och faktiskt må väldigt bra och vara lycklig till att plötsligt äta den här glassen som var fettfri och som då smakade skit. Den här frågan är lång, men tanken var, hur känns, du går in och så här stökar och säger att det här goda naturgodiset, det ska ni inte äta. Och det här goda som frukostflingorna, det är ingen som ska. Hur bemöts du? Bemöts du som att det är jättebra att du kommer in och kritiserar? Eller är det lite stökigt?
Ja, det är helt olika. Jag kan säga att människor som har läst mina böcker och som jag tror att man behöver förstå djupet i det hela och då så känner man att men jag vill testa. Och då kan jag ju säga att jag har ju fått fantastiska mejl från människor som har blivit mycket friskare och att vara friskare, att vara frisk är viktigt i människors liv. Sen så får jag såklart inte mejl från de som kände att det här hade väl ingen betydelse för min hälsa. De får jag inte mejl ifrån, så det blir en väldigt biased. Men det är i alla fall några människor där ute, ett ganska stort antal, som upplever att de blir hjälpta. Och här är poängen. Det är att det finns så mycket annan god mat som är både bra för oss och helt fantastiskt god att äta. Och jag vill säga, till exempel var jag på en japansk restaurang här i Stockholm nyligen. Och då ursäktade hon sig, bara för att ha ett land som inte äter så mycket tillsatt socker. I Japan gör de ju inte det. Och då så efterrätten där var någon slags glass som faktiskt nästan var helt osöt. Och så smakade nästan lite som kall tahini, men som var jättegod. Så det finns så mycket som är gott utan att det är liksom onyttigt. Så vi måste bara förstå att vi kan laga underbar mat utan att det är onyttigt.
Men en fundering från mig då, för jag håller verkligen med. Jag har mer och mer genom livet tycker jag att man upptäcker den här andra goda maten och just den där glassen du nämnde. Jag tror att vi har varit på samma restaurang. Jag känner igen beskrivningen och den är helt fantastisk. Men var ska vi få in, alltså var ska vi få in den här kunskapen om man säger liksom till massorna? Behöver vi annan kompetens i vården? Är det inte vårdens uppdrag? Ska det ske i skolan? liksom, hur ska vi få till det här? För det krävs ju ändå att det är fler än bara sådana som är spetsintresserade av liksom, olika typer av kosthållning och så vidare, som ser det här och kanske väljer bort mer ohälsosamma produkter. Eller kräver det att vi har en liksom, punktbeskattning på vissa typer av produkter? Eller hur ska man tänka där?
Jag tror att det krävs ungefär lika mycket som det krävdes för att få oss att dra ner på rökningen. Det krävs många olika insatser på många olika fronter. Det krävs lagstiftning, det krävs skatter, det krävs information och framförallt så krävs det också att vi gemensamt börjar fokusera på det som är viktigt. För personligen så tror jag att det viktiga, eller jag är ganska övertygad om att det viktiga är liksom, idag så fokuserar man väldigt mycket på att lära barn i skolan att äta enligt tallriksmodellen och de får veta så här, vi ska dra ner på sockret. Det är inte nyttigt med socker, men de får aldrig konkret veta hur mycket socker kan de äta? Vad är en lagom, en rimlig mängd socker? För jag tror inte att vi behöver ha någon nolltolerans. Det är inte, det brukar jag beskyllas för. Men det tror inte jag på. Men vad är rimligt? Vad kan vi äta? Och varför? Liksom, allt är väldigt okonkret som man läser i skolan. Och sen så tror jag att det behöver vara ett tydligare budskap. Till exempel då så här, ah, vi ska få i 10% av våra kalorier ska komma från tillsatt socker. Det är maximalt. Hur mycket äter ni? Hur mycket tillsatt socker får ni i er under en dag, generellt sett?
Mer säkerligen.
Men du har ingen koll, eller hur?
Nej.
Nej, det är ingen som vet. För det går inte att hålla reda på, för du får inte det verktyget. Det finns inte. Du kan inte gå in i en livsmedelsbutik och köpa mat och veta hur mycket tillsatt socker det är in. Du vet mängden sockerarter står utsatt, men där blandar man naturligt socker och tillsatt socker. Och vi får kostråd i hur många procent av våra kalorier som får komma från tillsatt socker. Och då, för att då räkna ut det i butiken så är det ja men det är lite en halsbrytande matematik som vi behöver ägna oss åt där i butiken.
Och de enda gånger man har koll på det, det är när man lagar allting själv från början. Det är det man vill att man ska göra hela tiden. Jag önskar att jag gjorde det hela tiden. Sen har man någon slags livspussel med jobb och med aktiviteter och med barn och sådana grejer där det är snudd på omöjligt att få till det. Och när det dessutom då finns den här prisbiten där det är dyrare med vad ska man säga, bra mat och hemlagad mat delvis, än vad det är med viss process av mat. Hur ska vi göra för att få det här jämlikt? Det är skitsvårt.
Ja, det är svårt. Jag vill säga att det finns ju mycket halvfabrikat som faktiskt är bra och helfabrikat också som är liksom helt okej. Men sen vill jag vilt protestera mot att den bra maten är dyrare alltid än den billiga maten. För till exempel.
Jag sa inte att det alltid var det, så att det är
Nej, men
enkelt
ofta.
och att det ofta kan. Ja. Jag tycker inte att det finns en rak korrelering mellan dyrt och bra, eller billigt och bra,
Nej, men det
utan
är ju
det är
ofta
liksom
grönsaker och
det är
sånt har blivit
informationen.
väldigt dyrt. Grönsaker och
Ja.
sånt har blivit väldigt dyrt. Men jag vill bara säga att om man köper till exempel burkmajs eller majskorn, frysta majskorn, så kostar det ungefär så här, ja, men mellan 40 och 70 kronor kilot. Köper du såna här majselefanter till bebisar, där man har omformat bra majs till ett extremt finmalet majsmjöl där ungefär 90% av all näring i maten har försvunnit. Det är bara rena kalorier nästan. Då kostar den 700 kronor kilot. Så det kostar 10 gånger mer att köpa majssnacks till bebisar än att ge dem lite majskorn och pilla i sig. Så jag kan uppleva att vi inte riktigt har koll på vad vi betalar för. Köper du majskakor så ligger väl de på, jag kommer inte ihåg, men någonstans 200 spänn kilot. Istället för att äta då vanlig majs som är mycket, mycket mer hälsosamt, för där har du näring bevarad. Och det här är också ett problem, för jag har ju pratat mycket om tillsatt socker. Men det vi också måste börja prata om är, för idag är att vi inte, tillsatt socker är ju, det är ju första, sen vi började tillverka socker, så är det första gången i mänsklighetens historia som vi tillverkar ett livsmedel som bara är kalorier. Vi har ju ett fantastiskt biokemiskt maskineri inom oss som drivs med vitaminer, mineraler, näring. Liksom vi behöver en fantastisk kemi och vi måste äta de kemiska komponenter som krävs för att driva oss. Och då är det liksom vitaminer, mineraler och allting, det vi kallar näring, antioxidanter, fibrer. Men så plötsligt liksom så tillverkade vi ett livsmedel, socker, där vi tog bort allting som var nyttigt. Nästan allt ur en sockerbeta försvinner. Det blir djurfoder idag. Det blir till ett näringsrikt djurfoder. Vi äter den rena energin. Och när vi gör vetemjöl, då tar vi bort de näringsrika delarna av vetet. Vi äter vetets energidepå. 90% av näringen i vetet ungefär försvinner när vi gör vetemjöl. Det blir djurfoder. Och utöver det idag så har vi börjat konstruera vegankorvar från potatisstärkelse till exempel. Då tar vi fram stärkelse från potatis. Resten av potatisen som är nyttig för oss, det blir djurfoder. Och så där har vi börjat jobba och utarma vår mat på näring. Och det är ju jätteviktigt för vårt välmående. Och nu säger inte jag att vi har stora liksom näringsbrister i Sverige. Men jag tror att det är väldigt många som ligger ganska lågt i näringsintaget och på gränsen. Och då kan man se att det är organ som drabbas först när man ligger lågt i näringsintag. Det är till exempel hjärnan. Och hjärnan behöver till exempel järn för att vi ska må bra, för att vi ska kunna göra dopamin och serotonin och sånt. Så att det här tror jag också är en stor brist i vår kunskap, att vi förstår inte riktigt hur mycket näring som försvinner ur maten när den processas i livsmedelsindustrin. Nu har jag pratat jättelänge utan uppehåll.
Det är jättespännande. Jag är fortfarande nyfiken på hur man får, för du besitter en liksom otrolig kunskap inom det här området som uppenbarligen många inte besitter då. Och hur man ska omsätta den till aktivitet så att säga, inom hälso och sjukvård. Skulle man erbjuda patienter motsvarande subvention för liksom en app som hjälper en med kostråd, ingredienser, innehåll, allt vad det är istället för piller, motsvarande kostnad
Vet
eller?
du vad, vi kommer faktiskt testa det. För kostfonden nu då, som jag har grundat, vi kommer testa att, för de här, jag pratade om studien med kost vid IBS, där vi hade två olika koster som gav bra effekt. Nu kommer patienterna få, vi ska testa och ge patienter tillgång till en databas där vi har de här recepten. Vi kallar konceptet recept på recept. Då får de de recepten vi faktiskt hade i studien, där man har visat att 75% blir bättre eller bra. Så kan de välja vilken kost de tror de kommer tycka bäst om. Och så kommer de få de recepten. Och sen kan man också få, vi har en app som man kan skanna, Matchecken heter den, den kan man använda för att kolla mängden tillsatt socker i mat, så man får ett bättre hum om man uppfyller Livsmedelsverkets kostråd. Den ska vi också utveckla så man får ett liksom magfilter, för det finns vissa ingredienser då som kan ställa till det i magen. Så man kan välja mat.
Men jag tänker att det där är jätteintressant, just hur man får till då olika typer av tjänster som gör att patienter får ta del av det här så att säga. Och du var inne på ekonomiska incitament tidigare, hur man skapar ekonomiska incitament då för alternativa behandlingsmetoder till de här pillerna. Jag tror att nu så finns det otroligt mycket kring olika recept och kosthållning och träning och så vidare, men inom liksom den mer kosmetiska delen av samhället. Men skulle vården säga att, ja men vet ni, här öppnar vi för alternativet, patienten kan välja att ha den här typen av livsstilsfaktorer istället med liksom kostanpassningar, då hade det ju vuxit fram väldigt snabbt olika typer av tjänster som
Ja,
skulle
det tror
underlätta i
jag
det.
också. Om man öppnade för att betala för sånt stöd. Och du vet, det finns ju ett nytt läkemedel mot Alzheimer som är på väg att utvecklas. Och jag lyssnade faktiskt på diskussion på radion kring det läkemedlet. Då kommer jag inte ihåg vad det heter, men då är det ju så att man har ju sett att ändra livsstilen. Där finns ju bara små studier då, för det finns ju väldigt lite pengar till kostforskning och livsstilsforskning. Men genom att ändra livsstilen så kan man ha en minst lika stor effekt på Alzheimers sjukdom som med det här nya läkemedlet, verkar det som. Det skulle behövas bättre studier för att bevisa det, men där finns det inga pengar. Men det här nya läkemedlet kostar ungefär 250 000 kronor per år då i USA. Jag tror inte att det är godkänt i Europa ännu. Men 250 000 kronor per person. Och vad kan du få om du istället stöttar den här personen att ställa om livsstilen? Då slipper du till exempel risk för biverkningar. En biverkningsrisk med det här läkemedlet är att du får mikroblödningar i hjärnan. Det är ju någonting man verkligen inte vill ha. Men om du då får hjälp och stöd att ställa om livsstilen, vad kan du göra för 250 000 kronor? Ja, men du kan skicka hem mat till den här personen. Och du kan också ha en personlig tränare som tar ut dig på en promenad minst en timme varje dag. Och du kan fortfarande, och så du kan liksom få det här jättestödet till patienten. Och säkert ha en minst lika bra effekt på Alzheimer. Och då får du också en effekt på att förebygga typ 2-diabetes. Du kommer förebygga cancer, du kommer förebygga mängder av olika sjukdomar. Så att jag vill
Och
gå
dessutom
in.
aktivera andra delar av arbetsmarknaden. Oj, vad många personer
Ja.
som behöver hjälpas åt för att få det där att fungera på ett bra sätt.
Ja, precis. Men du kan betala för helt andra grejer. Och då får du dessutom social samvaro om du har en personlig tränare du ute och går med. Så att, jag tänker att vi måste förstå vilka svindlande summor vi ibland betalar för läkemedel och viss vård. Och sen så en annan
Men
sak som
är det
jag
inte så,
inte...
är det inte så att vi måste ha båda delar? Jag tycker det blir lite så här svart, alltså att ta bort all
Nej.
Alzheimer-läkemedelsforskning. Det låter ju puckat det också. Och det låter jättepuckat som vad gör nu att inte gå för full-blown prevention. Men däremot måste de här lira tillsammans på något bra sätt framåt. Och jag håller med, vi behöver bli mycket bättre på prevention. Och det tycker jag verkligen vi ska prata om hur vi ska göra. Men vi kanske att ställa dem mot varandra, det blir inte
Nej, det är
så
sant. Det är
bra
sant.
det
Jag vill inte
heller.
säga det. Nej, det är
Jag
sant.
förstår
Det är sant.
att pengarna, ekonomiska systemet, absolut vrider åt det hållet och det tycker jag vi ska diskutera. Men ställa dem mot varandra. Där sträcker jag upp handen och säger, men här tycker inte jag som ni.
Det är bra. Jag uppskattar det faktiskt. Det är bra, för det finns ju också fantastiska piller som hjälper människor oerhört mycket och man ska inte ställa dem mot varandra. Men vi behöver börja. Jag tänker att vi ändå måste börja fundera i de perspektiven och sätta det i relation till liksom, men för ibland så upplever jag så här, om man skulle säga då att ja, men du kan väl skicka hem mat till folk. Då tycker folk att ja, men det skulle vara jättedyr vård. Men det är då vi måste börja förstå hur mycket vi faktiskt betalar för vård idag och vilken effekt det kan få.
Håller fullt ut med. Jag avbröt dig. Du skulle börja säga något mer som jag, där jag kastar
Jo.
mig in i det här.
Ja, men det jag också upplever är att när vi pratar om ja, utvecklingen av bukfetma och typ 2-diabetes, att vi tänker att ja, det leder till hjärt-kärlsjukdom. Men vi måste börja inse att det orsakar så mycket mer sjukdom. Och det var en forskare som jag, det här har inte jag granskat, men det var en forskare som sa att övervikt eller bukfetma och så är kopplat till 170 olika sjukdomar och problem. Och att man till exempel nu ser att om kvinnor har graviditetsdiabetes eller diabetes under graviditeten, det kan vara både typ 2 och faktiskt typ 1 och graviditetsdiabetes, då är det kopplat till en högre risk för autism hos barnet. Och det finns förklaringsmodeller till varför det skulle kunna vara en direkt orsak. Man ser att barn som föds till kvinnor med typ graviditetsdiabetes, de kan växa mer under första året i livet. De verkar också få en påverkan som gör att de själva har lättare att utveckla övervikt. Och så kan man också se att födas till en kvinna som har allvarlig fetma ökar risken för epilepsi. Och nu vill inte jag blamea någon som har allvarlig fetma eller någonting. Det här är inte en enskild sak. Det här är att samhället måste förstå att vi ställer om. Det här är att samhället verkligen måste fatta att vi behöver börja förebygga, för det här påverkar nästa generations barn. Och det är liksom att ha också bukfetma. Det kallas ju, man får ju ofta något som heter insulinresistens då, som gör att man får höga insulinnivåer i blodet. Och det är här som jag som biokemist har gått in och titta på vad händer då i kroppen? Ja, men då kan man till exempel se att kvinnor får mer manligt könshormon i kroppen. Det leder till problem med ägglossningen, kallas polycystiskt ovariesyndrom. Killar som blir insulinresistenta, de kan istället få mer östrogen i kroppen och utveckla bröst. Och liksom, det händer så mycket i våra kroppar när vi får den här rubbade ämnesomsättningen som man får vid bukfetma. Och det orsakar, det är också en ökad risk för cancer till exempel. Värre än de har kopplat det till. Det är väl 13 olika cancerformer nu. Så det är så oerhört mycket som det påverkar. Det är liksom inte bara att vi får lite högt blodsocker som vi kan medicinera bort. Så.
Tur att vi spelar in den här på World Obesitas Day då. Känns det som en riktig... I sin slump så är det en fin slump i alla fall. Men,
Ja.
vi har pratat med rätt mycket olika människor kring prevention i den här podden. Och pratar man med dem som är utanför vården eller liksom som tittar på vården så säger alla det här borde vara någonting som vården ska ta större ansvar för. Vi behöver koordinera det med. Pratar du med primärvårdsläkare eller sådana som är, liksom, är inne i vården så säger de jo, fast det här måste patienten sköta själva utanför vården. Och det, liksom, det är en svår, jag tror, man förstår ju den åsikten också eftersom det, man ska hinna med allting och samtidigt så om vi lämnar det utanför så kommer det bli en ännu mer ojämlik hälsa eller framförallt eftersom det blir en ganska ojämlik prevention då det handlar mycket om kunskap och så. Var ska vi lägga ansvaret på det här, tycker du? Ska det, liksom, ska det ligga i vården eller ska vi vidga vården eller hur gör man?
Jag skulle säga att det är framförallt för att det ska ske så måste det finnas en ekonomiskt incitament att jobba med prevention. Och då skulle jag säga att det behöver ju också ligga i vården som du säger att det ska inte bli ojämlikt. Men det måste också finnas ekonomiskt incitament att ta fram behandlingar och stöd och hjälp. Jag tänker idag att ja, man pratar hela tiden om det ska du sköta själv, det här ska du fixa själv. Det har vi ju provat nu i jättemånga år. Alltså den här ökande bukfetman och typ 2-diabetes, det har man ju larmat om sedan 50-talet. Åtminstone 70-talet har vi tänkt att det ska vända med hjälp av bättre kostråd. Och det ska du sköta själv. Men jag tänker någonstans måste vi inse att nej, men det finns faktiskt inget land i hela världen där det har funkat. Att låta människor sköta det själv. Vi behöver, samhället måste ställa om. Hela samhället måste ställa om och stötta och hjälpa människor att kunna leva hälsosamt. Ibland så tänker jag också att vi skulle, alltså en sak man skulle kunna göra är ju att faktiskt börja skilja på det som är livsmedel. Sånt som kan driva liv. För mig är livsmedel, det ska vara någonting som innehåller alla de vitaminer, mineraler och fibrer och sånt som kroppen behöver. Och där har man i förarbetena till den amerikanska kostråden sett att ungefär 85% av den mat vi äter måste komma från näringsrika livsmedel. Annars får vi i oss för lite näring till det här fantastiska maskineriet vi har. Och då tänker jag att man skulle kunna dra en gräns att ja, men är det någonting där man har tagit bort mer än 15% av all näring i maten. Så att det liksom är så mycket tillsatt socker så det blir näringsfattigt. Eller så mycket tillsatt stärkelse så att det inte ger oss näring. Ja, men det borde inte vara livsmedel. För vi kan inte leva på det. Vi måste få näring i oss. Och den maten verkar också göra oss mätta. Så jag tycker att jag tänker ibland att ja, vi kan skilja på livsmedel och... Sen vet jag inte vad andra ska kallas. Man kan inte kalla det död. Men jag vet inte. Men i alla fall att livsmedel är någonting som verkligen kan driva liv. Men sen för att svara på din andra fråga där kring, ska det vara inom sjukvården eller vad ska det vara inom? Ibland så tänker jag att man borde utveckla en hälsovårdssystem som är skilt från sjukvårdssystemet. Ett hälsovårdssystem som driver hälsa. Kanske så det måste genomföras för att det ska bli. Men det är bara en vild tanke jag haft ibland. Vi pratar om hälso- och sjukvård, men det är ju mest sjukvård, för att vara ärlig.
Är det andra kompetenser, professioner som behövs då?
Ja, och framförallt en annan ekonomisk drivkraft bakom systemet. För jag är ganska övertygad att om det fanns en annan ekonomisk drivkraft, med en annan ekonomisk drivkraft så kan du börja utveckla, då finns det ett incitament att investera i behandlingar som kan stötta människor och ställa om livsstilen. Och då finns det incitament att driva forskning som visar vilka verktyg fungerar, hur kan man stötta människor. Och det finns liksom incitament att skapa företag kring det. Precis, idag finns incitament att skapa läkemedelsbolag. Med andra drivkrafter i vården så kommer det finnas ekonomiska incitament att skapa företag som stöttar livsstilsomställningar. Det finns ju sådana företag idag, men det går ju inte runt helt enkelt.
Och det är väl det med Not Invented Here som du pratar lite om att vi ska testa och vara preventiva allihopa och misslyckas med det. Om man tänker på det som avsnitt 28 i den här podden så intervjuar du Fredrik Söder som jobbar med företaget Health Integrated som har gjort en hälsoobligation i Stockholm eller varit med och svarat upp mot en hälsoobligation i Stockholm. Det har ju liksom visat sig fungera relativt väl i de studier man ser, men det är inte direkt så att det sprids som en löpeld över världen den typen av tanke, utan det går lite trögt här och var. Är det något vi ska liksom, nu nickar du så jag gissar på att du kommer tycka att det är en bra idé, men frågan är, ska vi testa det överallt eller ska vi lyckas sprida det på något annat sätt, eller vad tänker du kring det?
Jag tänker testa dem. Jag har ju pratat mycket med Fredrik Söder och jag tycker ju deras affärsmodell är fantastisk och det verkligen borde vara någonting som regionerna testade till att börja med, att som de jobbar få bort folk som har prediabetes, att få bort dem och minska risken för typ 2-diabetes. Det är en fantastisk hälsovinst att göra det. Så jag tänker att det är väl ett första steg att testa den affärsmodellen som de har. Där ju de först får betalt om de visar att de lyckas. Det jag tycker är så schysst mot regionen i deras affärsmodell, det är så konstigt att regionen inte hoppar på, det är att de tar ju bara betalt om de visar att de lyckas. Men ett läkemedelsbolag som säljer, ja, men om de levererar en jättedyr cancerbehandling, de får ju betalt även om cancerbehandlingen inte hjälper. Så de får ju alltid betalt. Men Health Integrator då, de tar ju bara betalt av regionerna om de har visat att de har lyckats få bort folk från prediabeteszonen.
Det roliga är att när vi började utveckla det där, för jag var med i liksom dess linda, när det var, gjorde det inom ett läkemedelsföretags ramar, så var ambitionen att försöka få betalt för effekten av ett läkemedel. Och försöka, alltså för, när man på läkemedelsindustrins sida ser samma sak, att så här, man får betalt även om man inte har effekt, absolut. Fast man vill ju få betalt när man har effekt, för man tror på effekten. Men det går liksom inte, det gick inte riktigt att hantera i ett system. Så jag håller med dig även här, men jag tror att det finns en del inom läkemedelssidan som också håller med. För det är ju effekten man vill få cred för. Liksom.
Ja. Och var det bara effekten som man fick cred för, inte för att leverera ett piller per dag för resten av någons liv, ja, men då skulle det finnas ekonomiska incitament att utveckla flera saker, till exempel flera former av antibiotika. Det är ju en 10-dagars kur idag. Du får liksom leverera, ja, men typ 20 piller och sen är kuren slut. Och helst ska du inte ens använda den antibiotika. Om du tar fram nya antibiotika ska du använda det så lite som möjligt för att inte det ska utvecklas resistens. Så att du behöver skapa, om du har ekonomiska drivkrafter som visar att ja, men du gjorde den här patienten frisk, då får du betalt för det. Det hade ju varit bättre.
Och framförallt så får man idag betalt för läkemedel även om de inte tas fullt ut, om följsamheten är dålig. Och hade du fått betalt för effekten, då hade man ju lagt på mycket mer krut från, ja, men liksom du hade lagt på en personlig tränare eller en kostrådskampanj eller det här du pratar om. Det hade man ju kunnat ge från industrisidan, från näringslivet, för att det skulle kunna ge en bra effekt i förlängning. Så jag tror jättemycket på det. Livia, jag kommer att djupdyka det här ämnet, så jag tänker att jag skickar bollen till dig.
Ja, nej men någonting som jag blir nyfiken på när ni sitter och pratar, det är hur man, för det, som du säger, det handlar ju om att man behöver styra på ett annat sätt och skapa andra typer av ekonomiska incitament för att det ska vara möjligt att göra den här omställningen. Men det man ofta stöter på, det är ju någonting väldigt grundläggande inom det hälso- och sjukvårdssystemet vi har idag, och det är behovsprincipen. Alltså sjukast patienter går först och ska också få mest resurser. Och hur ska man göra för att styra om resurser till patienter som ännu inte ens är sjuka? Om den styrande principen i vården är att de som är sjukast ska få mest resurser, vilket ju såklart är en väldigt rimlig princip, men den utgår ifrån att vi då har insatser när det så att säga redan har skett. Hur ska liksom en politiker våga ta ett sådant steg att man omfördelar resurser så som det skulle beskrivas då apropå journalister till patienter som ännu inte är sjuka eller som inte behöver dem? Det är ju jättesvårt, tänker jag. Hur gör man det?
Där måste jag säga att där har jag inget bra svar mer än att det måste ske, för vi vill ju inte, vi vill ju få ner antalet fall av bröstcancer till samma nivåer som var på 1970-talet. Nu kommer jag inte ihåg exakt om det har dubblats eller något om man tittar liksom i åldern under 65 år. Vi vill ju tillbaka till lägre nivåer av sådana sjukdomar. Det är ju jätteviktigt. Men jag har nog ingen svar på hur de ska styra om. Men det svaret kanske är att vi behöver skapa en hälsovård istället som går vid sidan av, som inte tar resurser från dem då. som är. Vi har ju ett begränsat mängd resurser i samhället, liksom, så på något vis så behöver vi alla förstå att vi behöver jobba med prevention. Men jag tycker också att det handlar om att ändra samhället i stort så att det är lättare att leva hälsosamt, så det är lättare att förstå vad som är hälsosam mat. Ja, men när det kommer nya proteinbars som heter functional foods så är det ju få som fattar att de är jättenäringsfattiga. Liksom. De ger dig protein, men kroppen behöver väldigt mycket mer än protein för att fungera. Och när det kommer funktionsdrycker kallas det ju, som heter, ja, men det är någon som heter vitamin well, då tänker vi att den är nyttig, men det är ju egentligen bara att dricker vitamintillskott med tillsatt socker i, så det är ju bättre att ta en, behöver vi de där vitaminerna så det är bättre att ta en vitamintablett. Men det heter vitamin well för att det på något vis är en funktionsdryck. Det är så mycket liksom som kommer och som vi tror är nyttigt men som inte är nyttigt liksom. Men jag vill återkomma till de här ekonomiska incitamenten, för det finns också en annan tanke där med att skapa ekonomiska incitament på effekt. För ett annat sådant exempel som jag har skrivit om tidigare, det är ju, det finns någonting som utvecklas som är inom cancervården som heter metronomisk terapi. Man kallar det för, och det innebär att man tar cellgifter men i väldigt låga doser och flera i kombination. Och då kan man slå mot blodkärlsnybildningen i tumörerna. För kan de inte bilda nya blodkärl så kan de inte växa. Och det här har liksom också i små studier visat bra effekt, men då använder man gamla läkemedel där patentet har gått ut och där man bara har låga doser. Och då är det återigen så att ja, men det här kanske är en fantastisk behandling, men det här började jag skriva om 2006 tror jag, att jag skrev min första artikel om det. Jag tyckte det var otroligt spännande. Jag träffade Judah Faulkman, en forskare som är väldigt känd för det här med blodkärlsnybildning i tumörer. Ja, men jag tyckte det här var spännande. Men det har ju kommit många mindre studier, men de här stora avgörande fas 3-studierna som krävs för att visa att något har effekt, de kostar oerhört mycket pengar att genomföra och det finns väldigt få sådana när det gäller den här terapin. Och nu skrev jag nyligen en artikel om cancerbehandlingar i Indien, för där finns det ju en begränsad mängd resurser. Så där verkar de nu fånga upp den här idén, för de har inte råd med de här nya fantastiska liksom immunterapierna och så som vi har råd med. Men och där har man tydligen, nu har jag inte granskat det jättenoga, men där har man gjort lite fler sådana större studier. Men bristen på ekonomiska drivkrafter gör ju att många kanske fantastiska behandlingar, det vet vi inte. De kommer inte fram för att våra ekonomiska drivkrafter är att du behöver kunna ta ett patent på en ny kemisk substans och den ska du helst ta varje dag för resten av ditt liv. Så det finns fantastisk utveckling inom autoimmuna sjukdomar, livslånga sjukdomar. Där har du jättestor utveckling av nya läkemedel. Men det är inte samma utveckling då på, ja, men inom ny utveckling av antibiotika, där du har en 10-dagarskur. Det är ju inte intressant. Och det är inte intressant att återanvända gamla läkemedel som skulle kunna ha en fantastisk effekt. Metformin är sånt där gammalt läkemedel som man ju tar vid typ 2-diabetes. Det verkar ha effekt vid cancer, men det sker väldigt lite utveckling inom sådana områden.
Vad gör det? För här är det, det är klart att om vi har ett ekonomiskt incitamentsystem som vi har nu så kommer företag att anpassa efter det. För så fungerar den logiken att man liksom jobbar där man kan tjäna pengar. Metformin, jag håller med, det finns inget patent. Det finns ingen som har intresse för att göra det förutom alla offentliga instanser i hela världen som borde ha ett incitament att göra det. Vad är det som gör att vi, liksom, hur ska vi vrida om incitamentstrukturen då? För det går inte, det är väldigt svårt att göra på ett litet kick och vi behöver göra det ganska globalt för att det ska fungera.
Ja, det är ju svårt alltså. Jag har inte något bra svar, men de här hälsoobligationerna kan ju vara ett första steg och jobba med livsstilsinsatser som påvisar, typ, det kan ju vara allt ifrån att du påvisar ett sänkt blodtryck eller ett sänkt blodsocker och att du faktiskt får betalt om du lyckas åstadkomma det hos patienten. Det tycker jag är ett bra första steg. Och sen så finns det ju vissa incitament för att återanvända gamla läkemedel och sånt, men de verkar inte funka jättebra. Jag har lite dålig koll på det, för det har jag inte satt mig in i ordentligt. Men det är ett problem att de ekonomiska drivkrafterna är väldigt svaga. Jag tror att det är ett nytt Nobelpris i ekonomi att svara på hur man ska ställa om ett sådant här vårdsystem, eller systemet, så att det blir bättre ekonomiska drivkrafter i det.
Nej, nej, precis. Nej, men för antibiotika är ett sådant exempel där vi liksom där motparten inte vill använda antibiotika, där man vill ha det på hyllan, vilket är helt rimligt. Vi vill spara liksom de nya läkemedlen till slut, men att man får betalt per piller och då liksom så här, det lirar inte. Då försöker man göra om det till att mer göra en, liksom en Spotify-lösning där du får betalt för att ha det på hyllan, men inte använder det. Det är jättebra, men så petas det in jättelite pengar. Pengar som gör att det är mycket mer liksom effektivt att använda den gamla modellen. Och då bommar det målet igen. Man måste liksom från det offentliga lägga in, ja men, visa på att det är den här vägen vi ska gå. Och det är där det liksom stökar. Det finns så många drivkrafter i det här. Oj, oj, vilka ämnen vi kommer in på nu, sånt här. Men jag skulle kunna prata om hur länge som helst. Jag inser att jag har suttit och pratat en timme ungefär. Det var till och med så mycket som mitt batteri började också, även min dator började gå, så jag fick byta inspelningsställe här. Men så är det. Ifall ni undrar varför det är loungemusik i bakgrunden, så är det faktumet. Du, Ann, när du kom in i det här rummet, det digitala som vi sitter i, var det något du hade velat prata om som du känner att det här har inte du fått prata om?
Nej, jag tycker vi har pratat om många, många av mina hjärtefrågor. Ja.
Vad bra.
Ja, för som du märker så tycker vi tycker inte lika om allting, men vi tycker att det är väldigt intressant och det är ett ämne som vi verkligen behöver diskutera mer och alltså gräva i och ifrågasätta varandra. För systemet som det är nu, nej, det är nog inte hållbart. Och det säger alla, men ingen riktigt gör någon tar i det.
Ja, det är ju politikerna som måste ta i det faktiskt, för det är de som sätter systemet. Så det är de som måste ändra.
Skyller på politikerna. Gud, det här är skönt. Ja, och du har ju helt rätt. Det är de som måste ta i det. Vi måste nog lobba in rätt förslag här, helt enkelt.
Vi måste stötta
Ja,
politikerna att
det är
göra
inte...
det. Det vill jag säga. Vi är alla skyldiga att stötta dem i deras beslut och uppmuntra dem och hjälpa dem och skapa opinion för sådana här beslut. Så det är en viktig sak som vi alla, som ni jobbar med nu.
Verkligen.
Precis.
Men då skulle jag och Olivia vilja tacka dig varmast för att du var med i Hälso och sjukvårdspodden.
Tack så
Stort tack.
jättemycket för att jag fick vara med.
Då går vi
Det
ut
var...
och förändrar svensk hälso och sjukvård till det bättre. Och det är sällan man kan liksom hålla med om den frasen mer än idag. Ta hand om det.
Tack ska du ha.
Tack.